Du lyssnar på Det omätbaras renässans, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde av Jonna Bornemark. Uppläst av mig, Jonna Bornemark. Det här är en bearbetad version av Det omätbaras renässans, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde, baserad på den första delen av boken. Avslutningen refererar delvis till de två andra delarna, men står också för sig själv och är tillgänglig även för de som inte tagit del av hela originalversionen. Min förhoppning är att avslutningen bidrar till att ge lyssnaren ett bredare perspektiv. Inledning. På vår arbetsplats i södra Sverige hade vi för några år sedan problem med arbetsmiljön. Det var dålig stämning i gruppen med gnabb och missämjor. Ledningen var inte så van vid att hantera sådana situationer men fattade ändå ett resolut beslut för att stävja problemen. Varje morgon ålade man alla medarbetare att hälsa på minst 7 personer. Anekdot från psykoterapeut i landstingsverksamhet. Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, kvantifiera och beräkna. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser. Effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Det vi ser är en ökande tilltro, för att inte säga övertro, till kalkylerande metoder och rationaliteter som sträcks ut till livets alla områden. Tilltron sätts till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället. Siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. Men det finns också ett motstånd mot den här utvecklingen. En kritik som menar att vårt tankesätt innebär en reducering av människan och det levande. Allt för ofta klingar denna kritik dock ohörd. För mig som filosof blev den här sidan av vår kultur slående när jag började undervisa på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Våra utbildningar är erfarenhetsbaserade och ett av antagningskriterierna är att studenterna har jobbat minst 3 år. I studenternas undersökande av sina egna praktiska kunskaper berättar de om sina erfarenheter som sjuksköterskor, förskollärare, poliser och så vidare. Studenternas historier vittnar om vad som händer med yrkena inom välfärdssektorn sedan NPM, New Public Management, infördes som styrsystem. Hur utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre. Men som lärare märker vi också hur användbar filosofin, idéhistorien och etnologin är för att ge perspektiv på vår egen tid. Så föddes idén att skriva en bok som tog hjälp av filosofin för att få syn på några av vårt samhälles centrala karaktärsdrag. Det är svårt att undersöka sin egen samtid. Man behöver något att ta spjärn emot. Något som kan ge distans till det som omsluter en. Valet föll på renässansfilosofin eftersom denna historiska epok står på gränsen mellan den förmoderna medeltiden och moderniteten. På så sätt står denna epok i kontakt med de tankesätt som är centrala i svensk och europeisk senmodernitet, samtidigt som den erbjuder alternativ och skiljer sig ganska radikalt från samtiden. Renässansen som historisk epok i den västerländska idéhistorien brukar inkludera 1400-1600-talen och anses ha sin vagga i det område som idag är Italien. Perioden har fått sitt namn genom en återkomst av antikens tankar i teologi, konst och arkitektur. En återkomst som också innebar ett brott med den medeltida kyrkan. Det brukar också förstås som den framväxande vetenskapens första era.